I vintras var min dotter med om en skrämmande upplevelse när hon körde bil i svår snöstorm. Hon påminner mig om en liknande situation som jag upplevde mina två söner för länge sedan. Min yngste son Joe var 3 år gammal och min son Larry var 6 år. Vi körde bil från San Francisco till Utah i juni. Det hade varit mycket bra väder. När vi började köra upp mot toppen av Donner Pass i Sierrabergen drabbades vi plötsligt och utan förvarning av en enorm snöstorm. Inga trafikanter var förberedda. En lastbil framför oss med släp hade kanat åt sidan och så tvärs över 2 filer. Andra lastbilar och bilar hade glidit av motorvägen. En fil var öppen och många fordon, inklusive vårt, sökte desperat att få vägrepp och undvika de andra fordonen. Sedan stannade all trafik upp. Vi var inte beredda på en snöstorm i juni. Vi hade inga varma kläder och tanken var nästan tom. Jag och de 2 pojkarna kurade ihop oss för att försöka hålla oss varma. Många timmar senare började utryckningsfordon, snöplogar och bärgningsbilar röja upp i den kompakta trafikstockningen. Till slut boxerade en bärgningsbil oss till en bensinstation på andra sidan passet. Jag ringde min fru medveten om att hon var orolig eftersom hon hade väntat sig ett samtal kvällen innan. Hon bara så prata med de 2 pojkarna. När det var 3-åringens tur sa han med darrande stämma: "Hoppas du förstår att det var jobbigt för oss." Jag märkte att vår 3-åring, när han pratade med sin mamma och berättade för henne hur jobbigt det varit, fick tröst och sen uppmuntran. Så är det med våra böner när vi vänder oss till vår fader i himlen. Vi vet att han bryr sig om oss i nödens stund. Händelsen jag just berättat om var, även om det var en svår reseupplevelse, kortvarig, hade inga bestående följder. Men många av de prövningar och svårigheter vi möter i livet är allvarliga och verkar få bestående följder. Var och en av oss får uppleva några av dessa under livet. Många som lyssnar på den här konferensen upplever situationer av mycket allvarligt slag just nu. Vi instämmer i profeten Josefs vädjan efter att ha blivit falskt anklagad och fängslad i Liberty-fängelset i flera månader. Åh Gud, var är du? Och var är tronhimlen som täcker ditt gömställe? Herrens svar inger tillförsikt. Min son, frid vare med din själ. Dina motgångar, dina lidanden ska endast vara ett ögonblick. Och därefter ska Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. En av de grundläggande lärosatser som blev återställelsen kastat ljus över är att det måste finnas en motsats till allting för att rättfärdighet ska kunna finnas. Livet är inte alltid lätt och det är inte heller meningen att det ska vara det, som vi läser i Abraham. Och vi ska pröva det med detta för att se om det kommer att göra allt vad deras Gud befaller dem. Äldste Harold B. Lee lärde att ibland verkar det för stunden som om det är bäst för oss och det som ger evig belöning är det mest bittra. Och det som är förbjudet är ofta det som verkar vara det mest åtråvärda. Romanen Historien om 2 städer inleds med den ofta citerade meningen: det var den allra bästa av tider och det var den allra värsta. Skriften gör klart att varje generation har sin egen version av bästa och värsta av tider. Vi är alla underkastade konflikten mellan ont och gott. Och kontrasten mellan ljus och mörker, hopp och förtvivlan. Som Elsie Neela Maxwell förklarade: den skarpa kontrasten mellan sött och bittert är helt nödvändig ända fram till slutet av denna korta tid i dödligheten. Vi vet genom vår lära att det goda kommer att övervinna det onda och att det som omvänder sig och blir helgade ska få evigt liv. Nästan vid samma tid som Dickens skrev sin roman utspelade sig de tidiga heligas hjältemodiga insats när de bosatte sig mellan bergen i väst. Även om de helgade samma tro hade de upplevt många svårigheter och närmade sig evakueringen av Nauvoo med vitt skilda förväntningar. Vissa såg framåt med optimism, andra med oro. Två utmärkta exempel ser vi Helen Mar Whitney och Bathsheba Smith. Båda efterlämnade starka skildringar av sina känslor. Syster Whitney nedtecknade sina förväntningar när hon lämnade Nauvoo. Jag kommer att stoppa undan alla mina små band, kragar och spetsar och så vidare. För dit vi är på väg kan vi inte köpa sånt. Vi är på väg bort från världen för att bo bortom klippiga bergen. Dit ingen annan önskar fara. Varken rik eller fattig kommer att finnas ibland oss. Och vi kommer inte ha andra än det ärliga och dygdiga. Syster Whitneys ord genljuder av idealistisk optimism. Syster Bathsheba Smiths nedtecknade känslor är även det fulla av tro. Det visar tydligt en viss ängslan. Och när de sett pöbelhoparna ställas mot det heliga Missouri och var med vid aposteln David och i Pattons död. När hon stod inför uttåget från Nauvoo, hon skrev: min sista gärning på denna dyrbara plats var att städa rummen, sopa golvet och ställa kvasten på dess vanliga plats bakom dörren. Sedan med hjärtat fullt av känslor stängde jag försiktigt dörren och gick en oviss framtid till mötes. Mötte den med tro på Gud och med inte mindre visshet om evangeliets slutliga grundande i väst och om dess sanna bestående principer är vad jag känt under dessa prövande händelser i Missouri. Båda dessa sista dagars heliga pionjärkvinnor förblev starka evangeliet under sina liv och bidrog med underbart tjänande då Sion byggdes upp. Men det mötte många fler prövningar och svårigheter vilka de båda troget uthärdade. Trots syster Whitneys optimism dog hennes första tre barn vid eller nära födseln. Två av dem under hennes långa vandring från Nauvoo till Saltsjödalen. Syster Whitney har välsignat oss med det hon nedtecknat till försvar för vår tro. Hon var mor till aposteln Austin F. Whitney. Syster Smith skrev om den fattigdom, sjukdom och nöd som det heliga led när det drog västerut. I mars 1847 gick hennes mor bort. Och månaden därpå föddes hennes andra son John. Hennes anteckning om det är kortfattat: han var mitt sista barn och han levde bara 4 timmar. Senare i livet var hon tempelvärdinna i Salt Lake-templet och hjälpföreningens 4:e president. Vi är djupt rörda av det umbärna som det tidiga heliga genomled. Brigham Young fångade detta smått humoristiskt i februari 1956 när han sa: jag vill säga något om våra svårigheter. Ni vet att jag sagt till er att om någon var rädd att svälta ihjäl kunna lämna oss och ge sig av dit där det fanns gott om mat. Jag ser inte den minsta risk för svält. För inte förrän vi ätit upp den sista mulåsnan från örsnibben till svansen är jag rädd att jag ska svälta ihjäl. Han fortsatte: det finns många som nu inte kan få arbete. Det blir snart vår med mycket arbete på fälten och vi kommer inte att lida mer än vad som är nyttigt för oss. De utmaningar vi möter idag är på sitt sätt jämförbara med de utmaningar man mötte förr. Den senaste ekonomiska krisen har orsakat betydande oro över hela världen. Arbetslöshet och ekonomiska svårigheter är inte ovanliga. Många människor möter fysiska och mentala utmaningar. Andra kämpar med äktenskapsproblem eller barn på drift. En del har förlorat nära och kära. Missbruk och olämpliga eller fördärvliga böjelser medför sorger. Vilken källan till problemen än är, så orsakar det betydande smärta och lidande för enskilda och deras nära och kära. Skrifterna lär oss att vissa prövningar är för vårt eget bästa och anpassade till vår personliga utveckling. Vi vet också att det regnar över rättfärdiga och orättfärdiga. Det är också sant att inte alla moln vi ser orsakar regn. Oavsett vilka utmaningar, prövningar och svårigheter som drabbar oss, innefattar försoningens tröstande lära, vilken Jesus Kristus åstadkom, det som Alma lärde, att frälsaren skulle ta på sig våra svagheter och bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Skrifterna och nutida profeterna har gjort klart för oss att det kommer att finnas magra och goda år. Herren förväntar sig att vi ska vara beredda för många av de utmaningar som kommer. Han säger, men om ni är redo ska ni inte frukta. En del av svårigheten för mig när vi körde över Sierrabergen i den där snötormen för många år sedan berodde på att jag inte var beredd på denna plötsliga, oväntade händelse. En av de stora välsignelserna med skrifterna är att det varnar oss för utmaningar som är oväntade, men ofta dyker upp. Det vore bra om vi var beredda på dem. Ett slags förberedelse är att hålla buden. På flera ställen i Moses bok fick folket löfte om att de skulle ha framgång i landet. Detta löfte åtföljs ofta av en varning att om de inte håller Guds bud kommer att bli avskurna från hans närhet. Det är tydligt att det är viktigt att ha andens välsignelse och ledning om man verkligen ska ha framgång och vara förberedd. Oavsett vilka våra prövningar är skulle vi vara otacksamma om vi inte uppskattar våra välsignelser med tanke på det överflöd vi har idag. Trots uppenbara svårigheter som pionjärerna upplevde talade president Brigham Young om vikten av tacksamhet. Han sa, jag känner inte till någon synd utom den oförlåtliga synden som är större en otacksamhetens synd. Först och främst borde vi vara tacksamma för frälsaren och hans försoning. Vi är medvetna om att många som lyssnar till den här konferens upplever prövningar och svårigheter som är så intensiva att den dominerande känslan i hjärtan då det närmar sig vår himmelske föder i bön är: hoppas du förstår att jag har det jobbigt. Låt mig berätta om hans syster Ellen Jens från Grantsville i Utah. Hon har berättat, tidigt i oktober för 10 år sedan kysste hon sin man Leonard Jö när han skulle åka till sitt jobb i Salt Lake City. Det skulle bli den sista gången hon såg Leon i livet. Han frontalkrockade med en ung man på 20 år som var sen till sitt första jobb, hade försökt köra om ett långsammare fordon. Det blev en frontalkrock som omedelbart dödade dem båda. Syster Yates sa att sedan 2 medkännande trafikpoliser hade meddelat henne nyheten sjönk hon djupt ner i chock och sorg. Hon berättade, när jag försökte se framåt i livet för allt jag kunde se, mörker och smärta. Det visade sig att hennes mans bästa vän var biskop i den unge mannens församling. Biskopen ringde upp syster Yates och berättade för henne att den unge mannens mamma, Jolene Wilmore, ville tala med henne. Hon minns, jag chockerades av att jag varit så fokuserad på min egen sorg och smärta att jag inte ens tänkt på den unge mannen och hans familj. Jag insåg plötsligt att här fanns en mor som kände minst lika mycket sorg och smärta som jag gjorde. Jag gick genast med på att träffa henne. När broder och syster Wilmore kom uttryckte sin stora sorg över deras son hade orsakat Leons död och överlämnade en tavla på frälsaren som höll en liten flicka i famnen. Syster Yates säger, när det känns alldeles för svårt ser jag på tavlan och kommer ihåg att Kristus känner mig personligen. Han känner till min ensamhet och mina prövningar. Ett skriftställe som tröstar syster Yates här: var därför vi gott mod och frukta inte, ty jag, Herren, är med er och ska stå vid er sida. Syster Yates och syster Wilmore, men båda är i konferenscentret här idag, besöker templet tillsammans i oktober varje år, uttrycker sitt tack till Kristus för hans försoning, för frälsningsplanen, för eviga familjer och för förbund som binder samman män och hustru och familjer på båda sidor slöjan. Syster Yates avslutar: genom denna prövning har jag känt min himmelske fader som min frälsares kärlek i större mått än jag någonsin gjort tidigare. Hon vittnar att det finns ingen sorg, ingen smärta, ingen sjukdom som är så stor att inte Kristi försoning eller Kristi kärlek kan hela den. Vilket underbart exempel på kärlek och förlåtelse dessa två systrar har visat prov på. Det har tillåtit Jesu Kristi försoning att verka i deras liv. Tänk på hur frälsaren i Getsemane under försoningsprocessen lät så stora kvar att han blödde ur varje por. I hans rop till sin fader fanns ordet Abba. Detta kan tolkas som ett rop från en son i nöd till sin fader. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Jag vittnar om att Jesu Kristi försoning täcker alla de prövningar och svårigheter som vem som helst av oss kommer att möta i livet. Då vi ibland känner för att säga: hoppas du förstår att det var jobbigt för mig, kan vara förvissade om att han finns där, att vi är trygga i hans kärleksfulla famn. När vår älskade profet president Thomas S. Monson på sin födelsedag i augusti fick fråga vad som skulle vara den perfekta gåvan som medlemmar världen över kunde ge honom, svarade utan en ögonblicks tvekan: hitta någon som har det svårt och gör något för den personen. Jag tillsammans med er är evigt tacksam för Jesus Kristus, människosläktets räddare. Jag bär vittne om att han är världens räddare och återlösare. I Jesu Kristi namn. Amen.